Hej och välkomna till Everything Mindful, podcasten där jag, Johanna Tim, tillsammans med gäster diskuterar olika perspektiv och infallsvinklar på medvetenhet. Hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Idag har jag med mig Peter Höckert. Välkommen hit.
Tusen tack. Vad spännande.
Verkligen. Och innan du presenterar lite mer närmare vem du är och vad du gör, så tänkte jag att du skulle få svara på den här poddens första fråga. Mm. Och det är, vad är medvetenhet för dig och hur använder du dig av medvetenhet i din vardag?
Ja, och det är bra och stor fråga, men att medvetenheten är ju att vara så mycket jag kan i detta exakta nuet, vad som sker just nu. Mm. Och det är ju en utmaning, kan jag tycka i alla fall. För det är så många saker som brottas om min medvetenhet på olika sätt. Sociala medier och allt vad det är för tankar som far i huvudet. Men att jag upplever att när jag väl är i detta exakta nu, så sker mycket spännande ting som man annars missar om man inte är i detta nu. Mm.
Verkligen, och jag kan bara hålla med dig att det är ju så mycket som liksom hela tiden på något sätt pockar på vår uppmärksamhet. Men hur gör du då för att liksom vara närvarande i nuet? Har du något tips? Tricks?
Jag kan komma på mig själv när det fullt ös i mitt huvud med olika tankar. Och då kan det dyka upp en tanke som säger så att, aj vänta nu, hallå, vad gör du nu då? Vad är du nu någonstans? Vad sker omkring dig just nu då? Och var den tanken kommer ifrån, det vet inte jag riktigt, men den har hjälpt mig en hel del. Och det kan ju vara så här att jag är en väldigt nyfiken person som tycker det är spännande att upptäcka saker och ting som sker i min, så att säga, medvetna närvaro. Och i sig så har jag ju sysslat ett antal år med det här begreppet mindfulness, eller innan dess också meditation då. Och som är ju en resa i att ja, helt enkelt nyfiken på vad som sker just i detta exakta nu.
Mm. Så om jag sammanfattar då, så är medvetenhet för dig att vara närvarande i det som är här och nu. Mm. Och du använder dig av det liksom genom att hämta hem dig själv och vara i det som är. Och ibland kan det vara som en liten röst som kommer och säger, hallå!
Yes, klart.
Ja, men Peter, vem är du då om du skulle beskriva dig själv?
Ja, vem är jag då? Jag är en konsult. Det är ju ett gigantiskt stort begrepp. Men jag är 60 plus och har drivit ett bolag nu i lite mer än 30 år. Och är nyfiken på människor, tycker det är spännande och roligt att jobba med människor. Och jobbar mycket med hur man kan få människor att växa och upptäcka sina styrkor och förmågor. Det ger mig en väldigt, väldigt kick. Och ja, sen har jag familj, 3 vuxna barn och barnbarn. Och far omkring och jobbar med människor både online och live, lite varstans då.
Mm. Och vi connectade ju på LinkedIn. Mm. Och det som jag tyckte var så spännande med din profil var att du jobbar ju med mycket med medveten kommunikation. Mm. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite, vad är medveten kommunikation?
Jo, det är ju, jag tycker mig upplevt nu de senaste åren att, som jag var inne lite på tidigare, det här med att det är en utmaning att vara i detta nuet. Och jag ser väl att vi behöver vara mer medvetna, alltså så tillvida att kanske lyssna ännu bättre på vad andra säger och inte döma. Och så det här är ju någonting som jag tror idag mer än något som är viktigt, så som världen ser ut, att vi faktiskt lyssnar på varandra utan att döma, först förstå. Och så det är väl en del av ledstjärnan. Sen missar jag också ibland. Självklart gör jag det. Jag lyckas inte alltid till 100% vara medveten. Utan det är ibland tankar som drar iväg mig både hit och dit på olika sätt. Då. Mm. Men att det är en spännande resa när man kan lyfta bort sina bedömningar för en stund. Och vad nu pratar med människor. Att helt enkelt, vad vill den här personen då?
Ja, för du nämnde ju lite inledningsvis att du är en väldigt nyfiken person och att den här resan började egentligen innan med mindfulness och så. Men du kan berätta lite om hur du kom in på det här, för liksom, hur kommer det sig att du började jobba med det här?
Ja, det började faktiskt. Nu ska du få en lite lång historia, jag ska försöka korta ner den. Jag började efter jag hade gått på gymnasiet, så jobbade jag mitt första jobb. Och det här är ju länge 1980, så det är jättelätt länge sedan. Och då började jag fundera på, jaha, vad ska jag hitta på i livet nu då? Och då började jag dagdrömma av att någon gång ska jag starta en egen verksamhet. Hur den ska se ut, det visste jag inte exakt då, för jag var 19 år där, 1980 då. Men det här som hade jag med mig nästan hela tiden, att någon gång. Och jag kommer fram till mer och mer att jag vill jobba med någonting som gör med människor. Någonting som gör att jag kan tillföra världen. Och efterhand så kom det också till mig att hur människor kan upptäcka sina styrkor, sina egna inre styrkor. Och det är inte alltid så lätt. Så där började som ett litet embryo när jag sen startade sen bolaget 1990 och på fullt i 1993. Att lägga in det i mina program. Så jag jobbar med grunden i kommunikation i mitt företag. Och sen finns det inom det så finns det ju coaching och det finns säljande kommunikation. Men framförallt kommunikation. Och där jag ser idag hur viktigt det är att människor ännu mer når samförstånd. Och ännu mer kan ha tillit till varandra. Och så där känner jag som en... Ja, det är något, det som driver mig, jag har som en person att kunna vara med och kunna lyfta upp de här möjligheterna hos människor. Då. Så att det är ett yvigt svar på en fråga till dig. Men så har det varit under åren. Och det här blir bara starkare och starkare hos mig. Jag ser ju vikten av att vi behöver vara mer så att säga, här och nu i våra möten och varandra. Sen är det förstås så här, i livet så behöver man också ha visioner och framtidsmål och så också naturligtvis då. Men om jag har det väldigt mycket så missar vi resan. Då kan ju hända att hoppsan, nu har det gått 5 år, nu har det gått 10 år, vad tog det vägen någonstans?
Mm.
Och jag tror att det kan bli en ganska jobbig frustration när man känner så att tiden bara försvinner iväg. Så att, och det här är ju någonting som jag jobbar med människor i olika företag. Runt om att tala om detta och hur kan man applicera in det här tänket in i verksamheten så att de ser att det kan bli deras vinning också.
Mm.
Både för det verksamhet och med sina kunderna.
Mm. Och om du bara kort skulle berätta hur det skulle kunna se ut när man applicerar in det här, om man vill jobba med det till exempelvis.
Ja. Då brukar jag brukar börja med att tala om vad händer i en kommunikation.
Mm.
Och bara enkelt kort exemplifierat att om man har två personer och låt säga att det är Stina och Ulf som pratar och Stina säger någonting till Ulf och kan Stina vara säker på att Ulf förstår vad Stina säger? För det kan ju hända också att Stina tänker att nej, jag förkortar ner det lite grann. Kanske blir för långrandig annars. Och så kan det då vara så här att Ulf under tiden som Stina pratar så tänker Ulf vad han ska säga när Stina har pratat färdigt.
Mm.
Och så kanske det är så här att han tror sig veta exakt vad Stina ska säga. Och då blir det så att säga hjärnan spinner igång snabbt med ett svar som det skulle vara det rätta svaret nu då. Och så här sker det inte alltid, men risken finns där att man har en förutfattad mening. Och det kan vara all välmening. Och då kan också risken vara att det blir missförstånd.
Mm.
Så att bara det att man lyfter blicken lite grann och för en stund tänker när jag pratar med en person att nu lyfter jag bort vad jag ska säga och tycka och tänka. Och det behöver inte innebära att jag håller med om vad personen säger, men jag vill förstå först.
Mm.
Och bara det kan ju göra att man kan ju märka efterhand när jag har det tankesättet med människor att jaha, oj vilken tur att jag lyssnade färdigt. För jag trodde att det var något helt annat de skulle säga.
Mm.
Så bara de upptäckterna och det här är så att säga, så här brukar jag kunna börja och prata med människor. Men det är ju när människor gör det i praktiken, när de upptäcker att ja, men så kan det vara. Man känner nog igen sig i den här beskrivningen tror jag.
Mm.
Och sen brukar jag tala om också i en sån här grund när det gäller vilket synsätt jag har på saker, alltså attityd. Och brukar också säga att kan vi välja attityd? Är det möjligt att göra det? Kan man nu inför den här dagen som är torsdag den 8 februari, kan jag på morgonkulen tänka att jaha, den här dagen som är fantastisk, jag vet inte det till 100%. Men nu har jag jobbat en hel del med själv och med andra när man som kan träna sig att börja söka goda ting.
Mm.
Och någonstans så tycker jag att livet ska vara bra och gott. det är ju inte alltid så verkligheten, men man söker i alla fall det. Och då börjar man med en mental resa, att hur jag har ett synsätt på morgonen inför den här dagen. Och där redan börjar den här medvetenheten resa att börja, och som är spännande faktiskt. Mm. Sen kan man se på kvällen, ja, hur blev det nu då?
Mm. Ja, men verkligen. Och som du säger, det är väl utmanande när man är i situationer där man mer blir prövad då, om du förstår vad jag menar. Absolut. Typ som nu när jag fick en bot här innan. Och då är det så himla lätt att gå till, ja, vilken jäkla dag. Men har det varit hela dagen? Eller var det en del av den här dagen? Och hur kan man då, liksom, genom att skifta det perspektivet och liksom sätta det i proportion till vad det faktiskt är, att man också kan släppa det.
Så bra beskrivet. Jättebra. Och det är de här, när man kan komma på de här exemplen med de här parkeringsboten till exempel, eller om någon trängde sig i en bilkö eller någon annan situation, att man kan ha dem så här, hur kan jag vilja se på det här?
Mm.
Och då titta, har det hänt något annat under den här dagen? Några andra saker som kan hända? Mm. Eller som jag önskar ska ske framöver, så jag går in med en passion och öppenhet. Och det där är, jag tror det är bra att man tränar på det. Sen är det så här ibland att det lyckas inte alltid. Man kan säga att okej, okay, då blev det så här då.
Mm.
Det låter väldigt enkelt och banalt. Men jag tror att har man lite åt det hållet, så upptäcker man faktiskt mer av vad som sker.
Mm. Verkligen, och också som du säger, alltså det här med vilka glasögon man har på sig.
Ja.
För att om man går in med det här, det är klart att det här händer typiskt. Mm. Alltså du hittar ju mer av det du letar efter. Men jag tänker att om, när du kommer in då till exempel på ett företag och du jobbar med det här med kommunikation, och du liksom lyfter det här med hur, ja, det är lyssnande till exempelvis. För det är ju en grej som jag själv bara kan tänka på, att det är väldigt lätt att fastna i att man tänker vad man själv ska svara istället för att vara 100% i lyssnandet.
Mm.
Har du några liksom tips eller verktyg på hur man kan bli mer i lyssnandet om man upplever att det är svårt? Om man är en person som kanske är väldigt mycket i tankar i huvudet. Mm. Hur man kan landa ner mer i det?
Ja, det finns ju flera infallsvinklar där. Och dels så att inte vara rädd för att inte förstå och tala om att jag förstår inte. För jag tror att det läggs på många människor en press på att nu ska jag lyssna och ska säga rätt saker. Så den, ska jag säga, det synsättet på sig själv, att jag är okej. Okay. Jag behöver inte bevisa någonting, men nu ska jag gå in och höra den här människan att säga. Och så det är ju ett lite av ett förhållningssätt, kan jag säga, som en attityd till sig själv och till andra i samklang då. Så att där när jag går in i ett företag eller pratar med människor i ett bolag, och då gör jag alltid så här innan jag går in, så hittar jag en plats någonstans, och det kan vara vad som helst egentligen, och så tänker jag så att fantastiskt, vilken härligt möte det här kommer bli. Det är min liksom självpepp innan. Mm. Och det har jag gjort hundratals gånger det här. Och hur det fungerar, det vet inte jag, men att det fungerar, det gör det.
Mm.
Så då blir det den första stunden att man går in med, och jag tror också att när man går in med en sån approach, så skickar du de signalerna till människor. Mm. Och precis likadant som om man går in i ett möte och tänker att det här blir ett så jobbigt möte, här ska jag kunna genomlera det här nu då. Då går du också in med den approach och skickar de signalerna.
Mm.
Och jag tror att vi människor, vi har den både medvetna, kanske framförallt omedvetna förmågan att känna de signalerna.
Mm.
Sen finns det de som är mer känsliga än andra. Så att där är ett sätt med min mentala inställning inför uppdrag, inför möten vi tar nu.
Mm. Men jobbar du mycket mentalt med dina kunder i möte just kring kommunikation?
Ja, det kan jag göra på ett enkelt, tydligt sätt. Man talar om tankens kraft på lite olika sätt. Jag jobbar med coaching, att de kan, så att säga, om de vill sätta sig i en situation och hur de skulle vilja ha den. Så det kan vara en enkel mental resa. Och bara komma underfund med det här att jag har den förmågan, att jag har den makten hos mig. Och det kan för rätt många människor vara en spännande upptäckt att oj, jag kan ju faktiskt välja hur jag tänker. Mm. Även om det ibland är prövande, för det kan vara prövande saker som sker i livet.
Mm.
Men att bara tänka att har jag möjlighet att kunna göra ett val i det här, i den här situationen, och vad skulle det valet kunna vara i så fall?
Mm.
Så det, jag tror väldigt mycket på den här, förutom att jag medveten samtal och lyssnar på andra människor, men också hur är mitt samtal med mig själv?
Mm. Verkligen. Jag säger ofta att din förmåga att förstå och relatera till andra grundar sig i din förmåga att förstå och relatera till dig själv.
Absolut. Absolut.
Så att om du har en väldigt negativ självbild eller om du är väldigt kritisk,
mm,
så är det större chans att du också är det mot andra.
Ja, och hjärnan är ju en finurlig apparat där, så den om jag siktar in på något, så har ju den en förmåga att hitta och kläden, att det här är den här personligheten du ska vara i, och det gör det blixtsnabbt, så att lite av det här det man fokuserar på tenderar att växa inom sig.
Mm.
Och då kan man ju nästa fråga vara, vad vill du fokusera på?
Mm.
Och sen är det så här att det kan ju låta kanske lite enkelt man säger så här, men det är en träning, och nummer ett som jag säger till dem jag jobbar med, det är också att man har en grundmurad vilja.
Mm.
Och sen är det inte alltid lätt, men den är möjlig.
Mm.
Så att det är ju också en del i det här som jag kan förklara för människor och för mig själv också, att träna sitt tålamod. Det tar sin stund, det tar sin tid.
Mm.
Och det är därför som jag genomför i föreläsningar också, men jag brukar tala om de här förhållningssätten när det är kommunikation, när det gäller om man nu når någonstans. Det tar sin stund, men vi tränar på det. Och det finns ett sätt jag tänker på när det gäller det här med vanor. Och jag vet inte om det finns någon forskning på det här, det vet jag inte. Men jag brukar tänka så här, hur ska jag ändra en vana? Så tänker inte jag. Jag tänker så här, jag lägger till en ny vana.
Mm.
Jag lägger till den hur jag skulle vilja göra, agera, förstå. Och när jag gör det till många gånger, så på något vis, det är ungefär som man har liksom en del saft och en del vatten. Och så fyller man på vatten, och så liksom man fyller på mer och mer. Och på något vis så, jag har lurat min hjärna själv, så tror jag att när jag gör så hela tiden, så blir det den här, så att säga, nya vanan. Istället för att ni tänker sig att nu ska jag försöka ändra en gammal vana.
Mm.
Så det är ett litet sån här mentalt trick som jag brukar göra mig själv och även då jag jobbar med.
Mm.
Lägg till den vana det du vill göra och gör det ofta, ofta, ofta.
Mm. Och jag kan ju bekräfta att det finns forskning på det här.
Det finns det. Oj, vad roligt.
Ja, för jag har ju en bakgrund inom psykologi bland annat, och är väldigt intresserad av kognitiv neuropsykologi, alltså kring hjärnan, och tänkte egentligen att jag skulle gå min väg, den vägen, men det blev inte så. Och det som du säger är ju då att vi kan inte sudda ut olika hjärnvägar som vi har i vårt system, utan vi kan skapa nya nervbanor då. Så det man gör är att man förstärker en annan. Så exakt det som du säger då, när du har kontinuitet i att du gör det här flera gånger, du spär ut det.
Mm.
Så den här gamla banan, den vägen som du har liksom gått på tidigare, den blir till slut mindre synlig, den blir utspädd, precis som du sa. Så det finns faktiskt, det ligger någonting i det där också.
När du berättar här, så tänker jag, det är ungefär som en stig man inte går, mm, växer den igen.
Precis, exakt så. Men att man kan använda olika analogier för att beskriva det.
Nej, för det där kan jag uppleva när jag jobbar med människor, att det kan bli som en stor inre broms, att jag ska ändra en vana. Och sen om man nu säger det så ut att det är så svårt att ändra en vana, ja, då befäster man ju den tanken.
Mm.
Och sen så säger jag inte att man ska göra exakt som jag säger, men tänk om man kunde se på ett annorlunda sätt.
Mm.
Vad händer då hos dig?
Mm.
Och just det här som du var inne på nu, och dessutom finns forskning på det, är jätteroligt att höra.
Mm.
Att man bygger upp de här nya banorna, de stärks, de kopplingarna. Ja, vad häftigt.
Verkligen. Mm. Men jag tänker, det finns ju en hel del person som har ett ganska fixerat synsätt på kanske sin person utan att vara medvetna om det.
Mm.
Har du då tips på hur man kan ta det liksom i ljuset och bli mer medveten kring det, hur man kan identifiera att kanske är jag en sån person som har ett fixerat synsätt och att man känner att det begränsar sig?
Ja, det här ser ju som en, för jag stöter på det här i mitt arbete, framförallt när det gäller coaching då.
Mm.
Och coaching, grundtanken är ju inte att jag ska inte ändra någon annan, utan den personen ska själv kunna sätta upp utifrån vad den personen vill någonstans. Men så grunden är att först identifiera vem är jag?
Mm.
Och vad har jag så att säga, utan att på något vis inte söka till korta kommande och söka ner, utan helt bara kast, hur agerar jag i sådana situationer? Och jag tror att det är så här då, att när man gräver lite med det här, att hur jag ser på saker och ting, hur jag reagerar och vad jag gör, att bli medveten om det då, så har jag lättare sen utifrån det så att okay, hur skulle jag vilja att det var då? Och sen är det också kanske inte en egen teori, utan det finns forskning på det här att även om det är en destruktivt sätt att tänka på i vissa fall, så har det skapats och skapar konstigt nog en form av trygghet.
Mm.
Och så att det är ju lite jobbigt och kanske lite läskigt att som gå ifrån den, fast det skulle vara någonting som kan vara bra, att man mår bra och blir lycklig av.
Mm.
Och för då kan det komma att tänka, tänk om jag misslyckas då med de försvaren. Så där först och främst identifiera, och sen hur skulle du vilja att utfallet var? Hur skulle du vilja att det kunde fungera? Och utifrån det då, så att man får så att säga, göra små agerande res och test och uppmärksamma och reflektioner. Hur kändes det? Hur upplevdes det då? Och i min roll så som coach då, så är det att när jag upptäcker att människor gör, att ge mycket god feedback.
Mm.
Att jag upplevde att jag sa det här då och då, och det kräver att jag verkligen lyssnar på personen. Och på så vis kan då stärka så att säga den här tryggheten och självkänslan, självförtroendet, att det är den här vägen jag ska gå.
Mm.
Men många gånger så är det nog så att vi kanske tror att det ska gå så fort. Och det, sen är det också, vad är hur fort nu då? Och det är väl lite grann kanske den världen vi lever i, att det går rätt snabbt, men lite otålig då.
Mm.
Så det finns ett uttryck som jag tror att det var Stephen Covey som sa det, men han kanske har hittat det någonstans också, men strunt samma det. Slow is fast, fast is slow. Och det där kan man vända och vrida på, och det handlar inte om att gå i slow motion, men ibland behöver vi faktiskt lyssna in, känna in och göra flera tre gånger. Och då blir det här långsamma efterhand då mer effektfullt.
Mm. För då är man kanske mer i kontakt med sig själv. Och det är väl det som är problematiken, som du säger, i det här samhället som vi lever i på många sätt. Att det kan vara utmanande att vara i den här kontakten, eftersom att det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Men jag tänker att det här är ju någonting som jag själv kan känna igen mig jättemycket i, att jag har haft väldigt dåligt tålamod, krasst. Att jag vill liksom vidare, jag vill göra det här nu. Men att hämta hem sig själv i det, och att verkligen säga okej, men det är kontinuitet som krävs för att få in en ny vana eller ett nytt beteende, eller att bygga långsiktigt hållbart.
Mm.
Jag tycker att du kommer in till företag. Mm. Jobbar du mycket med, alltså du har ju den här coaching-delen bland annat, men är det också att du jobbar mycket med alltså sätta strukturer för att man faktiskt ska kunna fortsätta med det här, eller hur gör du för att implementera så att man faktiskt gör det? För min tanke och anledning till frågan är att oftast där om en konsulter kommer in och gör olika liksom insatser, så funkar det väldigt bra när man är där, och sen så kanske när det inte är någon där som uppmuntrar, och vad händer då? Så hur kan man göra för att liksom säkerställa att det faktiskt kontinuerligt fortsätter?
Mycket, mycket bra att ta upp den saken, för det är en springande punkt när det gäller utveckling av människor och mitt jobb också förstås då. Dels är att man identifierar vad man vill göra och tittar på hur man kan göra det och när ska det göras. Och sen då lägga in det, där finns det lite olika så att säga, målplaner och metodiker man kan arbeta, som jag arbetar med då. Och att de lägger in det i den här metodiken. Och i en metodik jag arbetar med, det 7 steg, då går man in på att man identifierar liksom, vad vill jag göra? Vad det mer exakt ska det leda till? Och när jag så att säga är på rätt resa, vad upplever jag, vad ser, vad känner jag? Och det är också att mer utan att göra den här resan då. Och plötsligt också att vilka resurser har jag? Vilka resurser behöver jag ha? Och så sagt, sen också att när ska jag göra det här? Så att man liksom sätter upp en handlingsplan. Och den löper under längre tid. Och när, precis som du är inne på när det gäller fantastiskt duktiga konsulter som kommer in. Men även där, jag jobbar ju med människor minst 6 månader.
Mm.
Och det är ibland flera år. Så att det kräver ju en för att liksom få det här till att bli en vana för personen. Och det är klart att jag kan inte vara med personen hur länge som helst, utan de får ju själva. Men det finns ju olika metodik, men jag har en metodik jag arbetar med under väldigt, väldigt många år, och den är uppdelad i 7 stycken steg. Och det är alltså en form av målplan som utgår från det här begreppet SMART, men den är djupare än så. Och det första steget i de här 7, det är 7 stycken steg, det är att man börjar så att säga, vad vill jag uppnå? Vad vill jag ändra på eller lägga till, vad det kan vara för någonting då? Och i nästa steg sen att, ha, när jag hittat det, är det, känns det här så att säga realistiskt? Beskriva ännu mer vad det är för någonting jag vill göra, uppnå och tänka och känna etc. Nu då. Och vad kan hända under tiden, eller vad önskar jag hända under tiden? När lyssna, vad kommer jag upptäcka och när jag gör de här sakerna? Och sen också att, hur kan jag mäta det här? Inte bara siffror, utan helt enkelt mäta i reaktioner. Och det är också en resa som man tar med människor, att bli ännu också bli mer medveten om vad jag gör för någonting. Så att där har du det tredje av de här 7 då. Och sen också titta på, vilka kunskaper har jag just nu för att kunna klara den här utmaningen om det handlar om ändrad vana? Vad kan jag ta hjälp någonstans ifrån? Av goda vänner och kollegor och vad det nu är för någonting. Så att man sätter igång en radar som drar hela tiden, och egentligen faktiskt drar dygnet runt då, men Och sen har vi den följande då, att vad tar jag för initiativ? Så de här 7 stegen går jag väldigt noga igenom så att man får sätta upp sin plan då. Och vilka initiativ tar jag? När ska det tas? Och slutligen, ja, ett av slutet, meningen. Varför gör jag det här? Och det tror jag är en väldigt viktig del när man håller på med beteendeutveckling. Varför gör jag det? Vad är det här bra för? För om man hoppar över den så är det lätt att man tappar gnistan och förståelsen och man tappar kraften, och då blir det inte av. Så att det här varför och meningen, den är otroligt viktig. Och för att sen ha en övergripande plan, okej, så här ser den ut. Och att se att för vissa kan det vara att jag ska ha ett mål den och den tiden, men jag jobbar mycket med riktning. Så att det verktyget kan man då ge människor, att det är en förutsättning för att det blir lite lättare att jobba vidare. Sen är det ju så här att vissa människor fortsätter för att man håller på ett antal månader, andra gör det inte. Det kan komma saker och ting emellan i livet nu då. Men det här ger en liten glimt, just att man har de här stegen, de här 7 stegen. Och som sagt, mycket meningen, varför, hur kan jag upptäcka, vilka resurser har jag, vilka kan ta till mig.
Kommer in eller får kontakta dig. Mm. Är något specifikt som oftast du kan se återkommande till varför man vill ha hjälp i det här med sin kommunikation eller sin
Ja, jag börjar ju den änden först att människor får berätta. Vad jobbar de med? Var befinner sig de någonstans? Vad finns det för saker? Dels vad de gör och vilka utmaningar finns det? Vilka styrkor har de? Och sen finns det några flaskhalsar någonstans där. Men först och främst att de får berätta om sin verksamhet och vad de gör för någonting. Och då brukar jag efterhand få en känsla i magen att det där är kanske någonting personen säger flera gånger eller tar upp i olika sammanhang, och det är någonting som jag känner, det där är någonting. Och då kan jag fråga, att det här upplever jag att du tar upp ett par gånger under vårt samtal. Vad kan det betyda? Vad kan det innebära? För det är inte alltid alla har liksom en glasklar plan att så här ska vi göra, det här är inte bra, utan det kan vara väldigt diffust. Och när det gäller kommunikation så är det är så stort ämne, så jättebrett. Så men att man även där får, man går in lite djupare och tänker till, vart vill ni, vad finns det några hinder överhuvudtaget idag? Och jag är väldigt försiktig att direkt titta på vad har ni för problem, så säger jag aldrig. För det är risker att man liksom direkt, vi har inga problem, det går jättebra för oss, det funkar jättebra nu. Utan hur det är idag och vad man tycker är bra styrkor. Då kommer det oftast automatiskt när man tar en styrka. Det här är bra, men det här har vi lite utmaning med. Det här är någonting som vi kämpar med till exempel.
Men jag tänker att kommunikation är någonting som de allra flesta, i alla fall i perioder, kan kämpa med. För det är så svårt på många sätt att förstå hur det kanske tolkar in, som du sa det här i början med exemplet. Om förstår du verkligen menar? Tolkar vi det på samma sätt? Har orden samma betydelse och laddning dig och mig, och att man då liksom kan stå i den medvetna kommunikationen, att man kan känna in det då.
Absolut.
Hur skulle du säga att, vad blir resultatet av att förbättra kommunikationen? Att ha mer medveten kommunikation?
Bland annat så har jag sett nu senare tid när jag jobbat mycket med det här med företag att tilliten ökar. Och då brukar jag så fråga att jaha, vad spännande, berätta mer. Ja, det kanske någon säger så att tidigare så trodde jag om den personen. Men nu har jag en tillit att personen kommer jättebra att klara det, men hen klarar det på sitt sätt. Och att jag på så vis känner en trygghet och att en atmosfär. Jag jobbar nu med en ganska stor fabrik på ett ställe i Skandinavien då. Och där de berättade att de kände att atmosfären var mer lättsam. Och dels var det så här att man kommunicerar på ett lättare sätt kanske, men också att man kommunicerar med människor som man kanske inte tidigare pratat med. Och att man liksom söker mer att förstå varandras olika roller på ett bolag. Och sen finns det här ett ord som används mer och mer idag, alltså psykologisk trygghet. Och det inbegriper en hel del, men bland annat att jag känner mig trygg i att säga vad jag tycker och tänker. Och att man har respekt för varandra, att vi tänker och tycker olika saker. Men låt oss lära av varandra. Låt oss ha det som en lärdom då. Och vi kan hitta lösningar på lite olika sätt. Och det där, det är en så att säga, man behöver... Just den här psykologiska trygghet, den är ju en jätteviktig punkt idag. Att vi inte går in och sågar direkt. Utan, vad intressant, berätta mer. Vi kanske tycker olika, det kanske vi gör. Men låt oss hitta en gemensam punkt där vi kan jobba mot någonting eller till någonting. Och det kommer vi också genom att titta på företags så här, värdegrunder. Vad är viktigt för oss? Vad är betydelsefullt för oss? Och vad betyder det för oss att göra det här i praktiken då? Så, men ja... En sak, det var en kvinna som sa så här på ett företag att vi behöver nog också träna på att mellan varven lägga undan den här mobiltelefonen, smartphonen då. Och för den skapar ju på något vis ett sånt här behov som egentligen inte alla gånger behöver. Den är jättebra att ha, absolut. Men den tar ju bort de här grundläggande sakerna som finns hos oss människor att prata med varandra. Vi är sociala varelser. Så att där hade de börjat på sitt företag att de vid raster att man la bort mobiltelefonen en stund och snackade med.
Det tror jag är en väldigt bra grej.
Ja.
Jag sitter ju på ett kontorshotell nu. Det är väldigt intressant för det är många som sitter där. Och att jag tycker det är väldigt spännande att man analyserar. Så jag ser ju folk som sitter i matsalen och många är ju med sin telefon eller så.
Ja.
Kanske man pratar om bärer, vind, det är väldigt liksom kanske på en liten ytlig nivå. Och om man skulle vilja då, om man är i en sån arbetsgrupp där man kanske känner att vi har inte den här sociala tryggheten eller psykologiska tryggheten, att man kanske vågar då prata, eller vissa kanske inte vill för en del heller, men om man vill det. Har du något tips på hur man skulle kunna börja liksom mjuka upp för kanske mer meningsfulla medvetna?
Det är ett jätteintressant område som tar upp nu, mycket, mycket spännande. Och det här det, kanske att man tänker till det, man kanske ska försöka hitta, det kan ju börja med en inledande fråga att med vädret, hur det ser ut, det kan vara en inledande sak, men så, hur ser du på de här sakerna som händer här, vad tycker du och vad har du varit med om den här veckan som har varit spännande? Och det här är ju lite annorlunda frågor. Just att, som en sak, det är torsdag då, vad har hänt för kul hos dig den här veckan? Och en del kan säga, men det kan man inte fråga. Ja, varför inte? Sen får vi den som man ställer frågan till bestämma om den vill svara eller inte. Eller på vilket sätt den svarar. Men jag upplever när man ställer den typen av frågor så får man ganska snabbt väldigt härliga djupa samtal. Där man visar att jag bryr mig om. Och den där typen av samtal har hänt mig otaliga gånger när jag har rest mellan nu Finland och Sverige eller var det är någonstans. Man sitter på flyget och får igång ett ganska snabbt sådana här samtal som blir egentligen otroligt för att man inte känner varandra, ganska djupa då. Därför att det kan inledas med väder och vind eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen kommer det in på att hur ser du på det här? Vad känner du för detta? Och när man börjar att ställa frågor mer än påståenden.
Men tror du att det är bra att liksom uppmuntra till mer djupare samtal på arbetsplatsen? Hur tänker du kring det generellt?
Jag tror att till stor del. Sen får man ju förstås man ska inte vara rädd för det. Jag tycker inte det. Och sen kan man ju säga så här att hur ser du på det här? Ja, du behöver inte svara om du inte vill. Men tänkte bara höra vad du känner, vad du tycker. Och då ger man en möjlighet för personen att så att säga, så att det inte blir för påträngande om man känner så då. utan oj, väldigt vad jag ställer frågor till dig, men jag tänkte bara vad du tycker, men vill du inte svara ska du inte göra det förstås. Det har hittills aldrig hänt mig att någon har sagt att nej, jag vill inte svara. Utan det har kommit att så här ser jag på det. Och just det här när man visar den här gedigna intresse för människan. Och inte att jag liksom är så här så att jag luskar vad personen gör och så, utan snokar, exakt, tack. Utan helt enkelt, jag är nyfiken på vem du är som person och sen kanske vi pratar bara 5 minuter och kommer aldrig ske något sen igen. Men man gör det, där tror jag att det finns ett behov faktiskt hos människor när man har de samtalen. Det är ganska behagligt faktiskt.
Ja, men jag kan uppleva det själv, för jag är först den personen som kanske inleder de här samtalen. Att jag inte heller haft någon person och sagt så här, nej men gud, det här vill inte jag svara på. Utan det beror ju också på vilken energi man går in i det.
Ja,
man går in med det här, man liksom,
just det.
Ska jag sätta dit?
Ja.
Då är det klart, då kanske den personen är lite mer på sin vakt.
Ja,
det är klart. Man är genuint nyfiken, hur tänker du kring det här? Ja, alltså så. Och att det också öppnar upp till ett förtroende och en gemenskap.
Ja, absolut som du säger. Jättebra att du vecklar ut det så, för att jag tror det är en viktig del i den tid vi lever i, att vi har den mjuka öppenheten mot varandra. Och som sagt, sen får man, om man får en fråga och man känner att nej, det där vill inte jag svara på, så att ja, nej, jag vill inte gå in på det. Eller då säger man bara så. Så och då är det liksom okej med det. Men jag tror att det finns ett... Jag tror att den här världen skulle se lite annorlunda ut, och det ser ut på bra sätt i många, många fall. Men jag tror att vi kan mer handla så mot varandra, tror jag. Jag tror att det ska bli en bättre värld, tror jag.
Men jag är inte jättegammal, jag har inte varit i arbetslivet jättelänge, men jag tänker ändå, och jag tycker mig se att det ändå sker ett skifte i just det här med kultur, att man ser tillbaka förr i tiden, var det kanske mer ett arbete, man gick i sitt arbete. Medan nu vill ju folk ändå att sitt arbete ska gå mer i linje med ens värderingar, det ska skapa mening, om man ser på statistik i så här forskning, vad folk efterfrågar på arbetsplatsen. Och jag tror att kommunikationen, och det är liksom så intressant med det du gör, är ju så stor del i att skapa de här värdena. För det är så vi bygger relationer.
Ja, mycket
men
bra.
Vi har ju pratat lite om medveten kommunikation, vi har ju inte definierat, eller jag har inte fått din definition på vad hur beskriver du medveten kommunikation?
Dels är det ju, låt säga så här, när vi sitter nu tillsammans, du och jag pratar, så tänker inte jag på andra saker, utan jag tänker på, aha, det där var en spännande fråga. Har jag ett svar på den? Det kanske jag inte har på en gång, men låt oss snurra en stund. Och så är jag exakt i det här mötet just nu. Och jag tror, jag vet ju inte, men jag tror att du känner att jag är exakt just här. Och men skulle min tanke vara, vad ska jag köpa för mat ikväll? Och den här boken ska jag ta med från bokhyllan som står in till här, så hade du märkt det. Så att det är lite avsatt att man avgränsat, nu är det du som är intressant. Och sen finns säkert de som kan ge en väldigt bra formel för det här, men jag tänker att du är viktig just nu. Du är den viktigaste personen som jag samtalar med just nu, och när man har det tänket så tror jag man förmedlar det automatiskt. Och att också ha en öppenhet, om du tycker någonting så känner att ja, vad intressant, så tänker hon och så tycker hon. Jag tycker lite annorlunda, men det gör ingenting. Låt oss berika varandra på något sätt.
Ja.
Exakt. Och det är det som du var inne på tidigare. Det var väldigt bra att du tycker det här med hur det är idag gentemot tidigare bland annat. Det är ju att det här med mening, alltså det ska vara en hållbarhet, social hållbarhet exempelvis. Och det jag tycker är underbart när generationer som kommer in på arbetsmarknaden, att man ställer de kraven och frågorna, hur jobbar ni med såna här saker? Och att det blir mer, för det är ju en stor del av ens liv man går till ett jobb. Och att det ska vara meningsfullt. Och för det påverkar i sin tur också samhället. Och det påverkar också kommande generationer i sin tur.
Man spenderar ju i snitt majoriteten av sin tid egentligen på sitt arbete.
Absolut.
Och intressant är då att 9 av 10 trivs inte på sitt arbete.
Nej.
Om man ser till studier som är från Västeuropa.
Ja, just.
Och det är väldigt spännande. Vad det kan bero på, det är ju säkert flera olika anledningar. Men jag tänker, om man befinner sig i en sån situation att man känner så här, Och man vill förbättra arbetsklimatet eller kommunikation och bara nu. Vad skulle vara liksom en sån första grej som du skulle skicka med som person om man sitter och känner så här, men jag trivs inte på mitt arbete. Eller jag trivs inte i den här arbetsgruppen, eller jag trivs inte den situationen. För du har ju både den här coachen och delen. Vad skulle kunna vara första steget?
Så det att man liksom vänder på det. Hur skulle jag vilja ha det? Hur skulle jag vilja känna? Hur skulle jag vilja uppleva? Att man börjar i den änden. Och jag tror att när man gör det och när man sen tar upp såna här frågeställningar med sin chef eller någon kollega, så är det att jag visar en vilja att jag vill hitta en utveckling på något sätt. Så att, och det kan ju också vara så här att man har en sån diskussion med sina arbetskamrater eller sin chef att hur kan inte vi ta en diskussion hur vi skulle vilja ha det? Och för då blir det så, alltså, då blir det någonting som blir liksom proaktivt, någonting man leder till. Och så att det mindre tyngden på vad som, det här är inte bra, det här är inte bra. Det kan vara att man behöver kanske identifiera det, men ganska snart sett, hur skulle jag vilja ha det då? För det är också lite grann som vi talade om tidigare, det man lägger fokus på tenderar att växa då. Så att det är någonting som inte känns bra, det tycker jag, det är okej, men hur vill jag ha det då?
Det är väldigt bra tycker jag, att du lyfter det, att man just fokuserar på så att, vad är det jag vill. Jag tror att jag kan köra igen mig själv i situationen där jag är i en sits eller en situation där jag inte trivs. Att jag lätt konsumerar min tanke, att här vill jag inte vara. Men att där blir man inte så kreativ i den energin. Men om man istället funderar på, okej, men om jag ser till vad jag vill ha då, skriver ni vad jag vill göra då.
Jättebra.
Men det här vill jag till, okej, men vilka konkreta steg kan jag ta för att komma närmare? Och det handlar ju inte om att jag kanske kommer att hamna där imorgon. Jag menar som den här podcasten som jag bygger upp mitt företag, som jag bygger upp, det är ju en långsiktig resa. Men också återigen då det här tålamodet, att landa in i att jag gör det här på sikt, långa då.
Ja, jättebra. Mycket, mycket bra. Det just som du är inne på det här det på lång sikt, men också att när man tänker, så man kanske först identifierar det, någonting som inte är bra, vad är det som inte är bra? Okej, hur skulle jag vilja ha det? Att det kan ge som en liten gnista av hopp, möjlighet. Sen kan någon säga att så här vill jag ha det, så kanske någon säger, ja men det går inte att göra så. Men om den hade gått att göra så, vad hade vi kunnat göra då i så fall? Och ju mer man pratar om på det sättet, så det här jobbar jag med en del med när det gäller så att säga, kulturen i företagen för att trivas, må bra i bolaget och hur kan vi göra tillsammans och få den här synergikrafterna. Tillsammans är man ju starkare än en själv då. Så, och då, klart, då blir det ju också att man som nu chef, att chefen har ju då ett ansvar att lyssna på det här. Och då när jag jobbar med chefer kan jag säga att hur skulle du kunna starta upp kanske någon samtalsgrupp då? Och att man får liksom få ner det här och kanske lägga in en plan hur vi kan göra med det vi har då. Och det är ju sällan det är sån kostsamt i pengar, utan det är helt enkelt att man behöver gå igenom hur vi är mot varandra exempelvis. Och så kan det också vara eller kommunikation i bolaget, att om det är så att det är parter som inte kommer överens om någon anledning, att man klarar ut det. Det behöver inte innebära att de tycker exakt lika, men att man har respekt för varandras åsikter. Där är det ju en risk att det kan gå för lång tid. Och att det, liksom, det ligger och gror den här att man inte, att man är oense, och sen tur kan det bli att man har till och med glömt av varför är vi oense.
Att man inte har haft en kommunikation. Men kan du se att det finns några utmaningar i när man börjar försöka kommunicera mer medvetet? Och har några tips på hur man kan övervinna de här utmaningarna när man försöker gå från kanske bristande kommunikation till mer?
Dels så tror jag att man behöver lyfta, det är klokt att lyfta upp ämnet. Och att man har det så att säga att nu kommer jag att jobba med det här ämnet. Och så har man ett antal moduler som man pratar kring det här nu då. Och det kan vara som jag tidigare sa, att vad händer ganska ofta i en kommunikation mellan två personer då. Och att där lyfta upp det och hur kan vi göra där för att undvika hamna där. Och det kan allt ifrån att med lyssnandet, med tydligheten, pauseringar, ordval och kanske checka av att hur ser du på det här? Med lite mer stoppkontroll. och få in det i med sin vardag. Sen när man har jag brukar säga att man har jobbat med de här sakerna, att man träffas igen. Berätta hur ni har jobbat med det här. Vilka upptäckter har ni gjort den här veckan? Och det kan vara små saker. Det kan vara så att jag börjar tänka mer på det. Och det kan vara att jag tänker först innan jag pratar, åtminstone en liten stund då. Och att om det är någonting som en person säger och jag inte förstår det, att jag kan som lägga bort att jag är inte knäpp huvudet för att jag inte förstår, utan just kanske då när den här personen sa det så kanske min tanke var någon annanstans. Kan det vara så också? Så att där också träna sig, och det är återigen tillbaka till den psykologiska trygghet, att oj, nu hängde inte jag med riktigt, kan du ta det en gång till? Och då det så visar jag att jag vill verkligen förstå dig, och den som förmedlar budskapet också ska undvika att bli irriterad. Så att, jo, det var så här jag tänkte, för det är sändarens ansvar som jag ser att vara tydlig. Och naturligtvis har ju det mottagaren också ett ansvar, men sändaren har ett ansvar.
Ja, och jag tror att mycket där startar ju kanske brist på kommunikation.
Ja.
Mm. Och där tänker jag återigen, för det du sa i början, att det här är ju också verkligen en träning.
Ja, det är det.
Beroende på ens utgångspunkt.
Ja.
För om man kanske inte har haft sig mer till kommunikation, man kanske bara spytar ut sig det man tänker utan att liksom... Ja, egentligen var det mer som hur det landar att backa tillbaka och då hämta hem sig själv och att då också se den personen som man har framför sig eller i grupp och vad händer i det här?
Ja, oj, bra.
Det kräver ju en psykologisk mognad.
Ja, absolut. Och alltså, jag tror att vi alla har en stor portion mognad från barn. För att barnen är väldigt lyhörda, de känner av. Och sen efterhand i livet så kommer det liksom små såna här filter som läggs till nu då. Och så att jag tror att det finns rätt mycket redan där. Man behöver luckra upp de här sakerna. Och sen kan man självklart kan man utveckla det ytterligare naturligtvis. Jag tror mångt och mycket så finns den här känsligheten, den här lyhörheten, den finns. För innan man får ett språk som barn så läser man ju av sina föräldrar var man växer upp någonstans och blir väldigt duktig på, aha, nu läser jag av det och det. Men nu testar jag de här lite grann så får vi reaktioner då. Vad går igen någonstans?
Ja, men verkligen. Så det handlar om att hitta tillbaka till någonting som vi redan har.
Absolut.
Det kan ju vara en process beroende på hur vilsen eller hur långt avvika från stigen man har gått.
Ja, japp. Och så tror jag att kunna få fram det så att det inte blir så här att om man jobbar med ett antal människor att någon ska känna sig att man inte är bra, utan alla har någonting gott att kunna tillföra här. Så att det inte blir någon som hamnar som någon, ja, det är hans fel, hennes fel, utan det alla har en del i det här.
Verkligen. Och jag tänker att där handlar det också mycket om att ta ansvar för sig själv.
Ja.
Jag tänker att även om du skulle säga någonting som kanske väcker någonting i mig, så väcker ju inte du någonting som inte fanns där från början.
Just.
Utan du speglar ju någonting som kanske har kommit från helt annanstans. Men att man kan vara lyhörd i det och lyssna in så här, okej, vad händer nu när Peter sa så?
Ja.
Det kändes inte bra till exempelvis. Eller, aha, nu har inte du sagt någon sån.
Ja.
Kanske i en situation. Ja. Speciellt, jag kan se det själv nu i min situation med det här med hierarkin, när man är medarbetare chef, att det är mycket i den också hierarkiska relationen som olika saker hos en själv, och att man då får hämta hem sig själv och fundera på, okej, vad hände egentligen här? Och att våga fråga det.
Ja, så bra. Mycket, mycket klokt. Det där som du tar upp här, det är en stor klokskap och att komma dit där här, att man tar den lilla stunden. Tar den liksom, och sen kan det också vara att jag hakar på det lite grann kanske, så att har jag förstått det rätt?
Mm.
Så här tolkar jag det. Och det kan vara att jag tolkar det utifrån den sinnesstämning just då, eller den historiken. Men det kanske är så att jag tolkar det helt tokigt. Den här personen, det kanske lät som personen sa någonting som skulle vara fel på mig, och jag tolkar det så. Fast det var inte alls så de tänkte, utan inte från sin värld då. Så, men då gäller det precis som du är inne på att lyfta upp. Jag tror inte jag riktigt förstår vad du menar. Hur tänkte du i det här fallet? Eller har jag förstått det? Var det så och så du tänkte? Var det så och så du menade? Har jag tolkat det rätt? Så det är återigen en form av stoppkontroll.
Verkligen. Och jag tycker det här intresset för mig i kommunikation och medvetenhet, det kom ju för dig ganska tidigt om när du kände att du skulle starta. Var fann du den inspirationen? Eller fan, finns det någon, liksom, något specifikt som väckte det här intresset hos dig?
Jag var en väldigt, väldigt, jag hade många tankar i den under den perioden. Liksom, var ska jag ta vägen? Alltså? Vad händer med mig egentligen? Och har det så här det ska vara resten av livet? Så det liksom dyker upp mycket såna funderingar. Då. Så att på så vis så började jag utforska en hel del. Och exakt vad jag har fått ifrån det, jag höll på väldigt mycket med musik. Under, och spelade i många olika band och höll på ganska många år med det. Och om det nu var där någonstans en lyhördhet eller men en nyfikenhetheten. Så att det kan vara en del därifrån som jag har fått med mig mycket det här med lyhördheten och medvetenheten också, tror jag.
Ja, men verkligen. Jag tänker att man är liksom fler som måste man verkligen kunna samspela.
Ja.
Men vad, fanns det någonting, alltså, hur kommer det sen att det blev kommunikation utifrån tror
jag? Ja.
Det är sant. Hur hamnade det just
nu? Ja, kommunikation är ju för sig att spela trummor också. Det växte ju fram efterhand. Sen, så nu har jag jobbat inom affärsvärlden, jobbat med sälj under ett ganska många år. Då, innan, ja, precis. Det blir kommunikation det också. Och så att där är det verkligen att när man gör en behovsanalys, vad behöver, vad vill den här personen, vill det här företaget, att man får väldigt, väldigt lyhörd om man ska lyckas väl, så att det är inte vad jag tycker vill utan vad den personen, så att där har det tränats upp också under många år, så att det här växer ju fram i alla fall för mig i små steg hela tiden. Och sen studerar jag alltså kontinuerligt, jag läser en hel del, jag träffar mycket människor. Och så att jag håller igång den utvecklingen hela tiden då. Och jag tror i alla fall, jag tror att om man inte gör det så tappar man ganska snart. Och då blir det att man liksom bara går tillbaka till gammalt sedan tidigare. Så jag tror att man behöver vara med hela tiden, tror jag.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Ja, men så. Hur tror du att medveten kommunikation kan bidra till en positiv arbetsmiljö? Vi har varit lite inne på det tidigare, men mer konkret så.
Dels att vi mer förstår varandra, och för att missförstånd mellan varandra på en arbetsplats, dels kan det skapa fel men också osäkerhet och irritation. Och om man inte klarar ut de missförstånden, vilket tyvärr sker allt för ofta, så då ligger det och gror där, och då tar det energi. Och så att därför så med en kommunikation, medvetenhet med varandra, att tillit och faktiskt kunna ge feedback till varandra, ärlig feedback, skapar ju en god atmosfär och en kreativitet och en utveckling då. Och sen också en sak som jag tror är viktig också på arbetsplats, att man ska naturligtvis få bestämma vad man ska prata om, men att också där, att var lägger vi tyngden någonstans? Och att vi kan liksom lägga tyngden på faktiskt att det händer bra saker. Jag tror det är en viktig del att man får in det, så att man inte för mycket talar om elände. För då skapar det också en atmosfär där det är sån känslöft att det här mår vi inte bra. Va?
Mm.
Så det tror jag är viktigt faktiskt.
Och om det är så att man inte riktigt vet hur kommunikationen är, har du något tips på hur man kan identifiera om det finns förbättringsmöjligheter? Stickprovsaktigt.
Ja. Jag brukar göra så här när det finns möjlighet till det, att be att få besöka företag och vara med under en dag eller ett par dagar. Och sitta tillsammans med människor. De vet vem jag är, att jag är en konsult som kommer in och ska ha lite program. Men jag vill förstå först. Och då brukar man så att säga där redan plocka ner den här förutfattade meningar, och att även jag förstår och känner av att aha, där är det snacket, är det en tyngdpunkten där och där, eller så är pratet där och där. Och det där är någonting som ju mer man gör en sak egentligen vad den är, ju bättre blir det på det.
Mm.
Om man har ett intresse av det också. Så där har jag tränat upp under många år och liksom få en liten feelingkänsla för hur den är. Och då kan jag, sen när man jobbar med människor, när man sitter i grupper, jag behöver inte ta upp exakta exempel, men jag kan utifrån de erfarenheten så kan jag liksom lägga in det. Det här upplever jag viktigt, för då kanske jag har känt att aha, det här är någonting som jag kände inte riktigt kunde fungera eller fungerade av någon anledning. Eller det var något som var väldigt, väldigt bra. Och då kan jag ta upp goda exemplet. Det jag hörde från er, det jag kände när jag kom in här, att jag blev väldigt väl mottagen till exempel. Och det var det och det hände, jag är ganska tydlig där då. Och för att förstärka goda ting så att de inte tror att nu kommer det någon in som ska tala om vad vi inte kan.
Nej, för då kan man ju kanske direkt, jag tänker mig att det blir lätt att människor stänger ner ja. Situationen.
Ja, det.
När man upplever att någon kommer och kritiserar.
Absolut, och synet utifrån, ja. Så att lyssna och känna av det där. Det brukar jag ibland säga till inte bara chefer utan även att sitta en stund och lyssna av, känna av lite grann. Nu är snacket. Och finns det någonting som du kan komma på som det där skulle kunna berika oss? Ta upp det då. Och så då blir det en medveten tanke så att man inte bara går på autopilot den här tiden. Så att det där skatt upp, det där är någonting som kan berika oss hos oss. Och hur ser ni på det? Vad tycker ni om det? Vad anser ni om de här sakerna som jag tar upp? Hur tänker ni kring detta?
Och då kräver det att det finns intresse för
ja,
det också.
Absolut.
Men de som har kontaktat det har ju uppenbarligen det intresse.
Ja, precis. Absolut. Så är det. Men det är ju, när man pratar om kommunikation så ja, i stort sett de flesta säger ju att ja, det är en väldigt viktig del då. Och sen brukar jag förekomma och säga att jag går inte, alltså det är långt ifrån alla uppdrag jag går in i där det är någonting som är totalt helt krock. Utan det kan vara fungera fantastiskt bra. Men hur kan vi då också lyfta upp det så fantastiskt bra? Så att man förstärker det ytterligare.
Är den största utmaningen när det kommer till just medveten kommunikation? Att skapa medveten kommunikation?
Mm. Ja, det kan ju vara om det finns spänningar mellan människor. Så kan det där vara för en del lite jobbigt att ta i. Och även om det inte är bra så är resan till att det ska bli bra så kan det kännas väldigt, väldigt osäker och främmande och sådär. Så att det kan göra att en del då antingen backar eller det behöver inte vi ha. Men det där kan jag ganska snart läsa av att det är någonting som inte riktigt är okej. Så att just de här, det vet inte vad stora spänningar, men det kan vara små spänningar mellan varandra. Och det kan också vara vi och dem till exempel i olika avdelningar. Och så då säger jag att hur skulle vi kunna mer ska ökad förståelse för varandra? Vi jobbar med olika saker, absolut, men alla är viktiga kungar i det här maskineriet.
Mm. Och vi framförallt alla
med. Ja, visst, precis. Exakt. Så är det.
Mm, men jag tänker att vi ska snart runda av det här. Men, och vi har ju pratat jättemycket om olika strategier, tips och tankar och så. Men om du skulle skicka med en sista grej som du tycker är bra när det kommer just till att stärka sin kommunikation. Vad skulle du skicka med dig?
Sök och upptäck goda ting hos människor.
Det är fint.
Mm.
Toppen. Men då tänker jag sin lilla runda så får jag tacka så mycket för ditt deltagande.
Och jättetack för att jag fick vara med. Det är så spännande. Jättetack Johanna för att du tog kontakt med mig. Jättebra.